Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Olösta mord, Sven Sjögren, del 9. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Måndagen den 20 november 1972 grips både vaktmästaren och fästmön på sin arbetsplats på Domus. Anledningen till det är att de båda har lämnat uppgifter om att Sven Sjögren har varit inne på Domus och ätit lunch på fredagen den 6 oktober. Det är uppgifter som polisens utredning nu med säkerhet har kunnat fastställa är falska. Istället har utredningen kommit fram till att Sjögrens besök på Domus egentligen var under onsdagen den 4 oktober. Vaktmästaren och fästmön förhörs var för sig. Vaktmästaren informeras av polisen att ett trovärdigt vittne har sett Sven Sjögren i sällskap med honom och Bulvanen på Domus cafeteria onsdagen den 4 oktober. Detta har senare styrkts med hjälp av andra vittnen och teknisk bevisning. Polisen undrar varför vaktmästaren har lämnat felaktiga uppgifter om datumet i tidigare förhör. Vaktmästaren är helt oförstående. Han hävdar bestämt att han inte har sett Sjögren någon annan dag än fredagen den 6 oktober. Men han kan inte riktigt förklara varför han är så säker på det. Samtidigt konfronteras fästmön med samma uppgifter. Även hon bestrider med bestämdhet att hon medvetet skulle ha lämnat vilseledande uppgifter. Efter en del resonerande fram och tillbaka berättar såväl vaktmästaren som fästmön att de från början inte hade någon fast uppfattning om när de hade träffat Sven Sjögren, men att de senare hade diskuterat besöket med Bulvanen. Bulvanen hade då nämnt att besöket på Domus var på fredagen. När sedan Sjögrens försvinnande hade blivit allmänt känt hade de diskuterat fallet med en massa olika människor och det hade på något vis blivit självklart att besöket hade skett just fredagen den 6 oktober. Ingen av dem har någon känsla av att besöket skulle ha kunnat vara onsdagen den 4 oktober just för att de senare den dagen åkte på Hemse marknad och de kan inte på något sätt koppla ihop de här båda händelserna. Vaktmästaren får även frågan om varför han har sagt att han hade planer på att emigrera till Australien. Han berättar då att han och hans fästmö blev osams på kvällen efter besöket på Hemse marknad. Han hade därför varit på dåligt humör på morgonen på torsdagen den 5 oktober. Han hade då suttit i personalrummet på Domus och han hade haft en avskedsblankett framför sig. Han hade inte riktigt kunnat fylla i den. Senare på kvällen hade han och hans fästmö blivit sams igen. Efter att polisen har kunnat konstatera att det inte verkar som att varken fästmön eller vaktmästaren medvetet ljög om vilken dag Sjögren var på Domus, släpps bägge på fri fot. Polisen har nu allt fler indicier mot Bulvanen. De har ett motiv i form av förfalskade köpekontrakt och förskingrade pengar. Bulvanen har lämnat falska uppgifter om sina förehavanden i samband med försvinnandet och han verkar ha lyckats manipulera andra att också lämna felaktiga uppgifter. Polisen har en bil där vittnen har sett Bulvanen tvätta blod ur baksätet. De har teknisk bevisning i form av torkade blodrester i bilens bagageutrymme. Slutligen har de en nyanlagd väg som Bulvanen verkar ha mycket bråttom med att anlägga. Tisdagen den 21 november tas Bulvanen åter in på förhör. Han konfronteras omedelbart med att förhöret gäller att höra honom som misstänkt för att ha bragt Sven Sjögren om livet. Bulvanen bestrider på det bestämdaste anklagelsen. Bulvanen konfronteras med sin tidigare redogörelse för onsdagen den 4 oktober där han beskrivit hur han har varit inne med Sjögren i Visby. Sjögren skulle sköta några inbetalningar samt att han därefter kör tillbaka Sjögren till hans gård i Lummelunda. Bulvanen tillfrågas om han fortfarande står fast vid den versionen. Han står fast. Polisen berättar då att ett vittne har sett honom tillsammans med Sjögren och en annan yngre man på Domus kafeteria och att vittnesmålet med säkerhet har kunnat dateras till onsdagen den 4 oktober. Polisen undrar varför han har sagt att den här händelsen hade skett på fredagen den 6 oktober. Bulvanen blånekar och menar att det här absolut inte kan stämma. Vad en vittnen säger så var besöket på Domus på fredagen den 6 oktober och ingenting annat. Längre än så kommer inte polisen. Till skillnad från Domusbesöket minns Bulvanen däremot resan till Hemse marknad. Han bekräftar att den har gått till som fästmön har berättat för polisen. Han bekräftar också att han och vaktmästaren dagen efter marknaden åkte väldigt tidigt på morgonen till Visby. De hade upptäckt på morgonen att batteriet på vaktmästarens bil hade laddat ur under natten. De hade därför åkt till Visby med Bulvanens bil. Redan vid 5-tiden på morgonen var de framme på Domus 2 timmar innan vaktmästarens arbetspass började. De hade kokat lite kaffe och Bulvanen hade sedan åkt vidare. Polisen tycker att det är lite märkligt att Bulvanen har propsat på att åka så tidigt till Visby men ändå hävdar att han inte hade någon speciell tid att passa. Polisen funderar på om det kan finnas ett samband med nattfärjorna från fastlandet som anlände precis runt den tiden. Polisen frågar Bulvanen om det möjligen kan ha varit så att han åkte förbi hamnstationen efter det att han lämnade Domus. Bulvanen svarar att han inte minns det men att han mycket väl kan ha gjort det. Han brukar nämligen ganska ofta åka till hamnstationen. I varje fall hade han åkt hem till Sjögren och varit där mellan 5:30 till 6 på morgonen. De hade därefter åkt ut tillsammans till Sven Sjögrens åkrar på Martebomyr. Där hade de vänt på spannmålsäckarna. Efter att ha lämnat Sjögren vid hans gård hade Bulvanen åkt tillbaka till vaktmästarens hus 3 mil söder om Visby för att där med startkablar få igång bilen som inte hade startat på morgonen. Det var nödvändigt för att fästmön skulle kunna ta sig till jobbet med hjälp av den bilen. Bulvanen körde sedan tillbaka till Lummelunda då han hade lovat att skjutsa Sven Sjögren till Visby för att köpa någon reservdel, eventuellt till en plog. Han hade hämtat Sjögren antingen vid huset eller nere vid Sjögrens åkrar på det södra skiftet. Där höll Sjögren på att plöja vid tillfället. Bulvanen vet att han någon av de sista gångerna han träffade Sven Sjögren hade hämtat upp honom nere vid åken. Men han är osäker på om det var vid det här tillfället eller inte. Bulvanen och Sjögren hade åkt till Visby. Sjögren hade kommit tillbaka med en plastkasse. Bulvanen antar att Sjögren hade köpt den reservdel han behövde. Han minns inte vad han gjorde under resten av eftermiddagen efter det att han hade släppt av Sjögren vid hans gård. Klockan 18 hade han hämtat sin fästmö på Domus, för då slutade hennes arbetspass. Polisen för därefter in samtalet på den nyanlagda vägen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
De konfronterar bulvanen med att direktören har sagt att det inte alls var någon brådska med vägbygget. Han hade inte tänkt börja använda det södra skiftet förrän avstyckningen och alla tillstånd var klara. Bulvanen menar att det kan vara så, men att han i alla fall hade fått en uppfattning att det var bråttom. Det kan till exempel ha varit så att direktören tidigare hade sagt att han helst ville ha vägen byggd innan affären blev känd i tidningarna. En notis om affären hade ju publicerats på torsdagen den 5 oktober. Men bulvanen hade inte pratat med direktören efter det, så han menar att han fortfarande hade uppfattningen att det var bråttom med vägbygget. Slutligen tar polisen upp att fästmön har berättat att han var ute med en spad och grävde i samband med att han letade efter sina bortsprungna hundar. Bulvanen berättar att hundarna mycket riktigt hade sprungit bort för 10 dagar sedan på lördagskvällen den 11 november. Han hade därefter varit ute och letat efter hundarna på söndagen utan resultat. Han hade börjat bli rädd att någon hade skjutit hundarna. Även på måndagen hade han varit ute och letat efter hundarna. Han förnekar helt att han då skulle haft en spade med sig. Han berättar däremot att han har ringt till fästmön under dagen. Och då kan han ha sagt någonting i stil med, citat, "Hittar jag någonstans där det grävt så ska jag hämta en spade, och om jag gräver så hoppas jag att det bara är en kalv som ligger där." Polisen tycker att förklaringen låter väldigt långsökt. De följer omedelbart upp förhöret genom att konfrontera fästmön med bulvanens version av händelsen. Fästmön står fast vid sin version av händelseförloppet. Hon vidhåller att hon är helt säker på att det verkligen gick till så att bulvanen hade ringt henne på arbetsplatsen. Han hade berättat att han hade hittat ett ställe där det var nygrävt och han trodde att hundarna kanske hade blivit skjutna. När han senare hämtade henne med bilen hade han med inlevelse beskrivit hur han hade grävt och sett brunt hår. Då hade han trott att det var en av hundarna, men han hade grävt vidare och konstaterat att det bara var en kalv. Polisen frågade därefter fästmön om hon vet ifall bulvanen har gjort några resor till Stockholm nyligen. Fästmön berättar att hon inte känner till några resor till Stockholm. Vad hon vet har bulvanen inte besökt Stockholm överhuvudtaget sedan han i mars 1972 besökte porrkungen för att låna pengar för att kunna köpa villan. Fästmön kan heller inte minnas några ytterligare detaljer kring torsdagen den 5 oktober eller fredagen den 6 oktober utöver det hon redan har berättat. Bulvanen hade inte betett sig konstigt eller nervöst. Hon kan inte heller minnas om bulvanen har varit borta ovanligt sent någon kväll eller varit borta på natten någon gång. Att han inte har varit borta på natten är fästmön helt säker på. Det skulle hon ha märkt. Därmed avslutas förhöret. Den 20 november kommer svaret från SKL angående undersökningen av Sjögrens hagelgevär med den brutna hanen. Det var alltså geväret som bulvanen hade haft i sitt hem efter Sjögrens försvinnande. Enligt SKL går det inte att avgöra exakt när vapnet avfyrades senast. Det verkar dock ha skett ganska nyligen. De två hagelpatroner som hittade sin soptunna på norra skiftet tillsammans med en faktura adresserad till bulvanen är dock inte avfyrade av det undersökta hagelgeväret. De följande dagarna kan polisen via förhör med en vapenbutik konstatera att bulvanen hade tillgång till vapnet redan innan Sven Sjögren försvann. Bulvanen hade lämnat in vapnet för att få det lagat i slutet av september. Men någon lagning hade inte blivit av, för bulvanen hade hämtat ut vapnet innan det hade blivit färdigt. Han hade då sagt att han behövde vapnet för en jakt. Även spåret med det mystiska nattliga hagelskottet vid Lummelunds bruk följs nu upp. Det visar sig att vittnet Hans-Olof Edin nu har hittat inbjudningskortet till mötet på juniorhandelskammaren som han hade varit på den aktuella kvällen. Kortet är daterat till torsdagen den 12 oktober. Det innebär att det är osannolikt att skottet har någonting med Sven Sjögrens försvinnande att göra. På onsdagen den 22 november är det dags för häktningsförhandling mot bulvanen. Eftersom tillräckliga bevis för att knyta bulvanen till Sjögrens försvinnande definitivt inte har framkommit än, gäller häktningsförhandlingen endast de misstänkta bedrägerierna. I ett sista desperat försök att göra ett genombrott i mordutredningen innan häktningsförhandlingen har åklagaren bett om att få förhandlingen flyttad till eftermiddagen. Han vill hinna med att undersöka ett visst intressant område innan dess. Området är skogarna kring bulvanens villa i Brisund. Anledningen till intresset är de uppgifter från bulvanens fästmö som nyligen framkommit om att bulvanen bara några dagar innan han anhölls skulle ha sagt att han hade varit ute med en spade och grävt i området. 9 polismän beger sig till Brisund, däribland Ante Thompson och Bertil Bonnevier. På plats genomsöker de systematiskt ett stort område. De hittar inte någon grop med en kalv i och inte heller några andra tecken på grävningar eller någonting av intresse. När de sedan återvänder till polisstationen möts de av ännu en besvikelse. Svaren från SKLs analyser av de olika blodfläckarna som har hittats under utredningen har kommit. Blodfläcken i Sjögrens trapp visade sig vara målarfärg. Fläckarna som hittades i bulvanens bil visade sig vara blod, men inte mänskligt blod. Det rör sig istället om blod från olika djur, till exempel hare och gris. När häktningsförhandlingen inleds klockan 14 tas därför endast det misstänkta bedrägeriet upp. Åklagaren inleder sitt anförande med att påpeka att bulvanen säger sig ha överlämnat sammanlagt 91 700 kronor till Sven Sjögren i kontanter innan försvinnandet. Detta motsvarar ungefär 650 000 kronor idag. Åklagaren fortsätter med att framhålla att det finns mycket lite som talar för att Sven Sjögren ska ha fått några större summor pengar överhuvudtaget innan försvinnandet. Istället talar åtskilligt för att Sven Sjögren kort före försvinnandet hade en mycket ansträngd ekonomi. Han hade bland annat varit tvungen att låna småsummor av bekanta och han hade bett företag om förskottsbetalningar för försäljning av ved och spannmål. Banker har kontrollerats och inget har framkommit som tyder på att Sjögren skulle ha betalt av något på sina existerande banklån. Å andra sidan har även bulvanens ekonomi kontrollerats. Det har då framkommit att han har haft mycket stora utgifter de senaste månaderna. Hans inkomster matchar inte alls dessa. Även om man helt låter bli att räkna med vanliga hushållskostnader som mat, kläder och bensin har bulvanen bevisligen ändå gjort av med minst 45 000 kronor mer än de inkomster han har kunnat redogöra för. Dessutom har statens kriminaltekniska laboratorium visat att Sven Sjögrens namnteckning är förfalskad på minst två av handlingarna. Det rör sig om köpekontraktet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
För tomterna vid den stora vägen och kvittot på 10 000 kronor som bulvanen skulle ha betalat för åkermarken på Martebo myr. Sjögrens signatur på kontrakten för norra och södra skiftet har dock visats vara äkta. Liksom signaturerna på ett par olika kvitton på några 100 kronor som utgjorde avbetalning samt arrendeavgift för det norra skiftet. Ett kvitto på 3 300 kronor som utgjorde avbetalning för det norra skiftet och som var daterat den 15 juli har inte gått att säkert avgöra om det är äkta eller inte. Bulvanen avfärdar anklagelserna helt och hållet. Han står fast vid att alla kontrakt och kvitton är i sin ordning och egenhändigt undertecknade av Sven Sjögren. Vad gäller de 91 700 kronorna har Sjögren fått alltihop. Pengarna har överlämnats personligen med bara de två närvarande. Vad gäller hans egna utgifter menar bulvanen att han dels haft en del inkomster i sitt jobb som målare och en del andra småjobb. Och dels har han fått låna 23 000 kronor från Porrkungens företag i Stockholm. De pengarna har fått låna mot löfte om att Porrkungen skulle få bli delägare i den planerade stugbyn på det norra skiftet. Sist men inte minst förklarar bulvanen att han nu vill berätta om ytterligare en inkomst som han tidigare avsiktligt har undvikit att nämna. Såväl åhörare, domare, åklagare men även bulvanens egen advokat ser förvånade ut. Lugnt och självsäkert berättar bulvanen att han under våren hade besökt en illegal spelklubb i Stockholm. Där hade han vunnit nästan 50 000 kronor på roulette. Åklagaren bekräftar kortfattat att det här är helt ny information för rätten. Tingsrätten finner bulvanen på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning, men inte mot Sven Sjögren som man kanske skulle kunna tro, utan mot direktören som alltså blir målsägare. Då man ännu inte kan öppna ett åtal för det presumtiva mordet på Sjögren och man heller inte kan åtala för bedrägeri mot en målsägare som är försvunnen har åklagaren känt sig tvungen att göra på det här sättet. Det beslutas att bulvanen ska fortsätta hållas isolerad i polisens häktescell så länge utredningen fortsätter och innan åtal har väckts. Efter häktningsförhandlingen meddelar åklagaren att han nu har fattat beslut om att den nyanlagda vägen in till Sjögrens hus måste grävas upp och genomsökas i sin helhet. Beskedet blir omedelbart rikstäckande nyheter. Expressen skriver så här, citat. Någonstans bakom hönshuset har den försvunne Sjögren mördats. Mördaren har gömt kroppen i närheten av mordplatsen. Några dagar senare har han själv stått och dirigerat schaktmaskinerna vid det nya vägbygget. Han har låtit vägen gå fram över begravningsplatsen bakom hönshuset. Att det var på det här sättet Sven Sjögren försvann tror sig nästan alla initierade veta. Polisen har fått in rader med tips om hur mördaren byggt en 6 meter bred och 200 meter lång väg över sitt offer. Det var därför polisen igår beslutade att vägen måste grävas upp. Om vi inte gräver kommer vägen för all framtid att kallas Sjögrens grav, säger en man inom spaningsledningen. Vi måste gräva upp för att få visshet. Slut citat. Nu, när bulvanen är häktad, väljer mordkommissionen på torsdagen den 23 november att åka tillbaka till fastlandet. Kommissionens expert på ekonomisk brottslighet ska där fortsätta sin kartläggning av bulvanens ekonomiska aktiviteter och affärer under det senaste året. De börjar med att ringa bulvanens gamle bekant Porrkungen på hans kontor. Porrkungen bekräftar att bulvanen mycket riktigt har fått låna strax över 20 000 kronor mot säkerhet i villan i Brisund. Porrkungen och utredaren bestämmer tid och datum när polisen kan komma över för ett lite mer utförligt förhör. Porrkungen lovar att ordna fram kopior på dokumenten som rör lånen till bulvanen. Polisen kommer förbi den aktuella dagen, men då är Porrkungen inte där. Och ingen på plats kan svara på var Porrkungen är eller när han kommer tillbaka. Trots omfattande försök att få fatt i Porrkungen lyckas han hela tiden hålla sig undan polisen. Senare visade det sig att Porrkungen var upptagen på annat håll, nämligen i Kalmar. Polisen försöker också kontrollera bulvanens historia om att han skulle ha vunnit 50 000 kronor på roulette. De börjar med att fråga fästmön. Enligt henne har hon vid ett tillfälle varit med bulvanen på en spelklubb i Stockholm och där hade de mycket riktigt spelat roulette och det tycker hon inte alls om. Bulvanen hade inte vunnit några stora summor, han hade nog snarare förlorat pengar. En bekant till bulvanen som jobbar som croupier och hade bott hos dem några veckor under sommaren hade dock på en fest sagt att bulvanen hade vunnit 40-50 000 kronor vid ett tillfälle. Hon hade då frågat bulvanen vart pengarna hade tagit vägen. Han hade sagt att pengarna hade gått till kronofogden. En utredare i Stockholm förhör samma dag croupieren. Han menar att det är fria fantasier att bulvanen skulle ha vunnit så mycket pengar. Han förnekar helt att han skulle ha sagt något sånt på en fest, i alla fall vad han kan minnas. Men, påpekar han hade ganska svårt att förstå fästmöns gotlandsdialekt och han hade även varit ganska full under en vildsvinsgrillning i Brisund. Han tror att han kanske kan ha sagt fel. Enligt croupieren verkar fästmön vara en ordentlig och trovärdig person. Om hon säger att han har sagt att bulvanen har vunnit 40-50 000 kronor, då har han säkert sagt det. Men i vilket fall stämmer inte. Han vet absolut ingenting om någon sån vinst. Samtidigt på Gotland har dagen alla har väntat på till slut kommit. Måndagen den 27 november har grävmaskiner påbörjat det omfattande arbetet med att gräva upp den nya vägen. Arbetet sker under överseende av kriminalinspektör Bertil Bonnevier och några andra polismän. Grävningarna beräknas ta minst 3 dagar. Grävskopan skrapar bort ett lager på 2 decimeter åt gången. Schaktmassorna gallras därefter för att ingenting ska missas. Grävskopans tänder har monterats bort. Man vill nämligen inte riskera att en eventuell kropp ska sargas om den återfinns under schaktmassorna. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Trip Naha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet med det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.